välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 11 denna säsong nummer 8. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. Hej Oskar Olsson.
Hej Frida.
Hur är läget?
Jag känner mig lite påskegul nu efter påsken.
Ja, det är bra. Ja. Och det är fortfarande fullt löparfokus, eller hur?
Ja, men jag cyklar och åker en hel del rullskidor också.
Ja, bra där, bra där. Jag försöker ju hålla mig till min löpning enligt din och Moas ordinering.
Bra.
Men också lite styrka.
Mycket bra. Ja. Glöm inte styrkan. Jag vet att det är svårt att prioritera. Jag säger till er alla där ute, den är så viktig. Jag förstår och möter er i att det kan upplevas tråkigt. Men snälla, ta inte bort den. Ni gör en otjänst.
Ja, men det är verkligen värt att upprepa. Och jag brottas också med mitt schema för att få in lite rörlighetsträning för att inte tappa det där.
Foam roller.
Ja, just det, den har jag sitter inte så mycket framför TV, men
är det bra sant?
Ja, det kan vi
med Henrik. Och ha lite djupa långa diskussioner.
Foam roller alltså. Ja, den hamnar jag faktiskt inte så ofta med. Men däremot känner jag ju att musklerna blir kortare och kortare ju mer jag springer.
Ja.
Så att, det är en spännande insikt faktiskt.
Det kallas för kroppens fysiologi.
Exakt så. Du, att springa kommer vara fokus även i dagens avsnitt. För vi ska ju nu förflytta oss tillbaka i tiden några veckor till när du och jag var i Stockholm.
Simning, löpning, löpning.
Ja, precis. För när vi var i Stockholm för några veckor sedan, då träffade vi ju Sara Sjöström som ni redan har lyssnat på. Har ni inte gjort det så när ni har hört klart där, klickar jag tillbaka till avsnitt nummer 8 då vi träffar Sara Sjöström. Nej, 9 menar jag. Nummer 9 är det Sara Sjöström. Men vi träffade ju också en tjej som vid det här laget börjar bli en stammis i Konditionspodden.
Ja, mycket energi på den tjejen alltså.
Mycket energi. Och vi började ju faktiskt vårt samtal i skidåkningsvärlden, för det var ju där vi lämnade av sist vi pratade med Clara Henry. Och nu har vi både fått fin besök i studion och fått hälsa på en fin studio, Oskar.
Jag sitter mest och är så impad över de här mickarna. Jag sitter och ett skydda tavla går vrida och flytta hur som helst. Och jag brukar ju ha lite svårigheter med det ibland, mest för jag är oteknisk hemma i Göteborg. Men den här var ju jävligt avancerad alltså. Så att jag försöker svårt fokusera på intervjun och sitta och pilla med den här.
Vi säger tack så mycket till Pärleros och Company och Framgångspodden, vars studio vi ännu en gång har fått hyra in oss i, eller fått låna till och med. Superhärligt att vara här. Men vi är ju här för att säga hej Clara Henry.
Hejsan!
Hur är läget?
Jo, men bra tack. Bara bra. Hur mår ni?
Ja, alltså bra. Och vi är så peppade att äntligen få mötas öga till öga.
Ja.
Du har ju varit
Gud,
med
vi
oss.
Har försökt få till det här.
Ja, ja men verkligen.
Flera gånger.
Och vi har ju fått till små inspel i Konditionspodden i olika kontexter. Oftast med festvalla under fötterna och snö i ögonen och så här. När det har handlat om
snö i de flesta kroppsöppningar. När det gäller min skidåkning.
Ja.
Ni var det inte så att ni till och med delade liksom oskulden på Vasaloppet i ett väldigt snöigt år 2020?
Var det
så
ditt första?
Jag är galen. Ja.
Men jag är väl inte galen, du är skitsnabb. Jag tänkte, där har hon gjort liksom halva livet.
Ja, det var ju roligt sagt.
Okay, vilken käftsmäll, tack så mycket.
Nej, du, jag var verkligen inte skitsnabb. Jag klarade ju det. Men det var ju, det tog ju mig aplång tid. Ja. Jag fick ju faktiskt lite samma utmaning av Mattias Svan som du hade fått där.
Det var ju jag och Niklas tillsammans med Svan som prankade Frida mitt under ett konditionspodden-avsnitt.
Ja, vi var på
Bosans på riktigt.
Och så ringde vi upp Mattias. Ja. Och så,
startplats där i december.
Ja, precis. Så då var bara börja träna. Så det var några träningspass av mig. Och jag följde ju nitiskt i appen. Jag befann ju mig faktiskt på Catalina. En ö utanför Kalifornien. Och tävlade själv. Men följde som sagt på distans.
Och det var ju 2020. Och det året tycker jag bara vill lämna till handlingarna.
Det har jag redan glömt. Jag vet inte vad som hände då.
Det var massa viktiga lärdomar.
Utan vi fokuserar på 2022. Ja. Hur gick det i Vasaloppet?
Men vet du, det gick faktiskt bra. Alltså jag tyckte det gick så bra. Allt gick enligt plan, förutom att jag fick väldigt ont i en armbåge, men jag anade att det skulle komma, för det hade jag haft i min träning inför. Men sen så käkar man lite jävla paracetamol och ibuprofen. jag kan inte ens uttala det ordet, ibuprofen. Mm. Och nu kommer säkert folk bara, man ska inte äta det! Nej, jag vet, men jag hade så fucking ont, så att håll tyst, jag lever idag, allt gick bra. Ja. Så nu har vi brasklappat den, men så tryckte jag i mig ett par sådana och så försvann min smärta i armbågen och ja, men jag hade en riktigt trevlig dag i spåren.
Vad roligt att höra.
Alla lösningar är bra utan de dåliga.
Ja, visst, så är det.
Men det blev ju, det här hade ju föranletts av programserien Revanschen.
Ja.
Och det blev ju faktiskt något av en revansch, eller hur?
Ja, tur är väl det att det blev det. Fy fan, det hade varit så pinsamt ifall man hade misslyckats igen.
Fanns det någon del under de 9 milen mellan Sälen och Mora som du kände, oh my god, det kanske inte går?
Nej, det gjorde inte det. Och det är så himla härligt att så här känna en sån grej när man har misslyckats en gång tidigare. Mm. Och är ganska rädd att man ska misslyckas igen. Mm. Men att ändå känna att så här, nej, men jag är så förberedd jag kan bli. Jag hade inte kunnat träna mer. Mm. Det kan inte bli bättre än så här. Men sen är ju inte jag elitåkare heller. Liksom. Jag är verkligen bara en glad motionär som dessutom ska åka med ett kamerateam och snacka liksom i 11 timmar.
Vi pratade lite om när vi såg sist i podden om den här magiska gränsen. Var det Björnarvet innan Oxberg där du hade en sån någon skylt där du vet den här punkten en beyond. Så när du upplevde det när du sprang, såg du den eller var du helt inne i ditt lopp när du passerade den här punkten?
Jag
eller
var väldigt medveten om 30-skylten i Björnarvet. Ja. Men det är både den och Oxbergstationen.
Båda de två.
Ja. Nej, inte 30 kilometer kvar utan det är alltså en 30.
Men roligt är det är ju typ 30 kvar för det är ju 28 också, så här är typ 32 kvar.
Just det, men verkligen. Så de båda är ganska viktiga just för att så här, vid den skylten så fick jag ju första åket veta att så här, Mattias som jag åkte med då kommer behöva åka ifrån dig för att han ska hinna förbi repet liksom.
Ja.
Och där är den där känslan av att bli lämnad, det är ju väldigt sorgligt. Alltså. Och Oxberg var ju liksom den sista stationen eller kontrollen jag kom till innan jag behövde kliva av. Så det var ju så långt jag hade tagit mig i ett Vasalopp på skidor. Mm. Så det var stora mål, vad säger man, stora delmål på något sätt.
Jag har fortfarande en sån, vad säger man, unfinished business. Finns det en svensk ordspråk för det?
Ouppklarad affär.
Ja, precis. Ja. Med detsamma, men jag tänkte att i dagens ämne som avhandlar ultralöpning så kan vi komma in på det.
Jaha, nu är jag nyfiken.
Vi sparar på den lite så får vi kvar lyssnarna en bit till.
Ja, jag vet nog vart vi är på väg med denna tankegång, misstänker jag. Men innan vi lämnar skidåkningen så bara avslutningsvis, är det just i förberedelsen skillnaden ligger? Eller vad är liksom vad är det stora?
Oh ja, absolut.
Vad har du blivit bättre på?
Allt! Samtliga punkter.
Vad
härligt. Ja, men det är verkligen så. Jag, för de som inte, det känns som att jag har pratat om det här överallt och säkert med er sist också, men vi tar det igen. Att sist jag fick frågan åka för SVT, då fick jag ju frågan runt jul. Liksom. Och då var det 2 månader tills Vasan och då hade jag hade stått på skidor, men inte många gånger i livet. Kanske 2, möjligtvis 3. Liksom. Och att träna då inför det här under 2 månaders tid, där man dessutom har fullt med annat jobb och liksom inte vet hur man tränar skidåkning. Det är världens sämsta förutsättningar. Men sen började jag ju dels träna ultralöpning förra året. Så att jag hade ju en grundkondition som var otroligt mycket bättre än vad den var förra gången jag åkte. Plus att jag fick frågan i somras. Och då har man liksom ett halvår på sig att börja snacka med Mattias. Okay, hur kör vi barmarksträning? För han har ju varit guld värd i att kunna coacha. Sen har jag liksom gjort 90% av all träning på egen hand. Att så här, jag går ut och springer, som jag alltid gör. Jag styrketränar. Men kanske lägger fokus på armar då istället för typ bål och ben. Mm. Som jag brukar foka på. Jag har ju gått från att ha 2 nudlar till armar till att ha liksom 2 i alla fall ravioli till armar.
Ja, det är underbart. Ja, det är så himla härligt. Det är ju gött att få följa en revansch som går i mål med den segersötman. Alltså, verkligen. Blir det fler Vasalopp, förklarar Henrik?
Säkert, för man är ju dum i huvudet.
Ja, huvud.
Alltså, jag kommer ha någon kris när jag ska fylla 40 eller någonting. Men just nu tänker jag bara så, åh gud vad skönt, jag behöver aldrig göra det här igen.
Är det så?
Ja, det är så.
Så inte nästa år då?
Nej, eller jag vet jag inte. SVT kanske kommer och frågar i sommar igen. Och då kan jag ju bevisligen inte säga nej. Liksom.
Det är lite kul, Frida, du sa ju lite så här. Vi ställde ju samma fråga till Frida såklart efter hon hade en liknande upplevelse 2020 där i kaosnön. kommer du göra det igen? Och du sa ju så här, ah, men jag är lite hooked nu. Alltså det här kommer nog bli en motionsform som kommer vara en del av min vardag i träna och hälsa och må bra. Mm. Precis som löpningen har varit styrkan. Mm. Och du har ju faktiskt hållit fast nu. Har vi åkt, va?
Ja, tredje gången. Jag har åkt tre Vasalopp nu. Och jag, det, för mig handlade det mycket om att det öppnade en ny värld i vintersport. Mm. Som jag faktiskt trodde var helt ointressant.
Men jag då har jag en fråga. Ja, för ni båda bor ju i Göteborg. Ja. Och jag bor i Stockholm. Mm. Och jag förstår inte hur folk som bor i södra Sverige överhuvudtaget typ får till skidåkning.
Rullskidor.
Mm. Ja, fast där, men jag vill helst inte dö.
Det går att lära sig det också.
Ja. Mm. Nej, men det är ju en relevant fråga naturligtvis. Och jag har inte åkt rullskidor ännu. Mm. Hörde du ännu? Det har du aldrig hört förut.
Nej.
Men det kommer ju. Coach har en plan, du förstår det. Men för min del så handlar det ju om att jag har prioriterat ganska mycket tid i vintervärld. Alltså mycket, det är ju en definitionsfråga.
Och då tar du bil då och åker upp
eller åker nattåget till Åre eller vid något sportlov på någon alpeort. Mm. Och sen har ju vi haft förmånen att göra något träningsläger ihop med Mattias, precis som du hade och sådär. Men just att jag tänker också lite på lång sikt. Att jag tänker, shit vad nice att få göra det här framöver liksom. När man kanske inte kommer att åka pumpa pur.
Och sen också att ambitionen får ju vara lite också baserat på ett, hur mycket tid du har haft av träning och två, hur mycket snötid du har haft. Mm. Jag var ju också var väldigt ödmjuk inför att jag inte hade så jättemycket snötid som många andra som jag kanske ser mig och utmanar mot. Alltså jag har en kompis som jag jagar mycket som är väldigt duktig elitledsåkare som har flyttat till Östersund. Mm. Och tagit tjänstledigt och jobba där uppe över vintern. Mm. Bara så här, alltså, hur ska jag kunna mäta mig egentligen rätt av med den möjligheten? Utan vi får ju någonstans bara utgå från oss själva och så ser det mer som en lite längre kanske progression då när du inte får så mycket snötid här nere. Men i vinter då, Borås till exempel har ju varit jättebra och sen så får jag hjärnsläpp nu, men det finns ju ett ställe här ni har haft som har varit snö nästan.
Det finns flera ställen i Stockholm, typ Ågesta
var jag tänkte på.
Saltsjöbaden också haft.
Mats, en kompis som har tränat inför sitt första Vasalopp gediget och häftigt nu på ålderns höst och genomförde det med bravur. Han körde mycket Ågesta. Men det är inte så härligt som åka på läger.
Nej, Ågesta är typ så här 2 kilometer. Jo, det är lång backa upp, backa ner och börja om. Mm. Men sen, alltså, jag tror att så här, hade jag typ haft bil, hade jag haft körkort överhuvudtaget så hade det underlättat.
Körkort?
Det har jag inte.
Det
får du se. Absolut inte. Jag ska inte, människa som jag ska inte köra bil. Det finns ju tåg. Ja. Men om man ska ut till Ågesta, då är det så här, konka skidorna på pendeln och sen så promenera 25 minuter.
Det är skillnad faktiskt.
Det är jättestor skillnad. Mm. Men då känner jag bara, vilken tur att jag har löpningen.
Mm. Ja. Och när vi nu då nämner löpningen. Vi har ju förstått, som många andra som hänger med dig på sociala medier och i andra forum, att du har blivit helt biten av ultra. Om vi börjar i änden, hur kommer det sig? Hur kommer man på tanken att jag vill springa jätte långt?
Ja du, det har jag undrat också.
Varför inte lagom långt?
Lagom långt. Ja, jag vet inte. Jag har ju aldrig sprungit ett maraton. Jag tycker typ maraton är den värsta. Alltså jag kan inte tänka mig något värre än att springa så här mellanlång sträcka.
Mellanlång? Det är ganska många som inte skulle säga att maraton är mellanlång, vill jag bara lägga till det här då.
Men det är så, det är en jättelång sträcka, men du måste fortfarande, det finns fortfarande en jättestor och stark norm som säger att du ska springa fort.
Ja, just det.
På maraton. Okay. Medan det finns extremt lite för, vad heter det?
Förväntningar
på det, att du ska springa typ 9 mil fort. Där är alla bara så här,
att du tar
ultra, det handlar om att hålla låg puls, det handlar om hög kadens, det handlar om att typ fika ibland, så här kaffe och giffel. Liksom. Att det är så här, det är verkligen en annan mentalitet.
Naturnära.
Och det är en grupp människor som jag bara pladask faller in i. Alltså när jag visste inte ens att ultra fanns för typ 2 år sedan.
Nej.
Jag tror jag förstod att det fanns, men jag förstod inte tänket eller filosofin riktigt. Eller jag hade aldrig hört talas om det. Och så fick jag väl det förklarat för mig. Jag bara, men vänta, typ vadå? Här är människor som inte bryr sig om liksom...
Hur var ditt första möte?
Det var... jag och Johanna Ojala var programledare för en livesändning som Vasaloppet hade på sin sommarvecka 20... 2020 måste det ha varit. För då kunde de ju inte ha liksom fysiska cykellopp och löplopp i spåret liksom, för att då var det covid. Och då körde de Hemmavasan och då gjorde de en 9 timmar lång livesändning där vi typ så här, ringde upp folk som var ute och sprang eller cyklade och vi tog in experter och så satt vi precis vid målet då. För det var många som var ute och sprang i liksom.
Jag var där och coachade flera som gjorde Hemmavasan fast på plats då.
Ja, vad roligt. Ja, och då tyckte jag att det var helt befängt liksom. Jag bara, vad håller folk på med? Det var så här 30 grader varmt. Är ni goa i huvudet? Ni kommer dö. Men då hade vi Johnny Hellneby som expert på plats. Och som då är ultralöpare. Och vi pratade jättemycket. Jag tyckte jag klickade väldigt väl med honom. Jag var så nyfiken på, men hur går det till? Alltså, vad ska man tänka på? Hur lägger man upp det? Och då hade jag ungefär ett halvår tidigare spelat in ett program som heter Du klarar mer än du tror för SVT. Där jag fick testa på att springa en backyard ultra. Som är då att man springer 6,7 kilometer. Nu sprang jag 5 kilometer ska sägas. Men tävlingsformen är 6,7. Och så springer man det varv på varv på varv med start varje hel timme. Och sen så får man välja då, liksom, lägger man upp det att man ska springa ganska fort så får man lång vila till nästa liksom, timme slår. Eller ska man ta det riktigt lugnt för att spara energi men inte få så mycket vila. Utan det är lite så här, och så bara springer man runt tills man fysiskt inte klarar mer. Eller mentalt för den delen.
Har du ingen begränsning?
Nej. Alltså vissa tror jag har en tidsbegränsning. Så här, du får inte springa mer än en vecka. Typ, eller något sånt. Men det går ju verkligen ut på att så här, sista man eller kvinna som startar ett varv liksom ensam, den vinner. Typ.
Just det.
Oj, det var hårt.
Och det här, jag minns när du gjorde detta, för du gjorde det inne i Stockholm, hemma på Söder.
På Djurgården var
det. Eller på Djurgården var det. Ja, jag följde det på Instagram, men jag kommer inte ihåg hur det gick. Vad satte du för ambitioner för dig på det?
Min ambition, alltså när jag gick dit på morgonen, då tänkte jag bara, nej men det här, alltså så här, springer jag i typ så här 6 timmar, 7 timmar, då är jag nöjd. Men produktionen hetsade ju mig bara så här, du klarar 12.
Visst är det härligt med den sortens produktioner?
Ja, nej. Jag tycker inte om den typen av hets överhuvudtaget. Ja, fy fan.
Känner igen dig.
Ja, så att, nej men de tyckte bara så här, du klarar 12 timmar, Klara. Du klarar 12. Och jag var bara, är ni helt knäppa? Det kommer aldrig gå i 12 timmar. Men så tror jag kom upp i kanske 7-8. Och kände så här, det här går bra. Det här är inte så jobbigt. Ja. Jag har sprungit längre än vad jag någonsin har sprungit nu. Vad är liksom 35 kilometer. Ja. Jag hade sprungit ett Göteborgsvarv som längst. Och att jag bara, men det här, jag känner mig pigg och frisk. Sen bröt jag ihop varv 9. Ja. Och varv 10 så fick jag någon god mat. Och då kände jag att så här, amen, och då hade jag ganska ont också. Men då kände jag bara, nu är det bara 2 timmar kvar. Nu är det bara 2 varv kvar. Det fixar jag.
Hur var varvena? Liksom, var det lite kuperat? Var det trevligt?
Nej, det var väldigt platt. Men det var också väldigt fint och trevligt. Ja. Lite kallt så här, så det var skönt. Det var alltid skönt att börja springa för då blev man varm. Liksom.
Hade du gjort den här strategin för dig själv då? Hur du sagt siktade på 30 minuter, 40 minuter per varv? Eller hade du någon sån egen strategi?
Nej, alltså en del av programupplägget var att så här, vi pratar med folk som springer ultra. Mm. Och pratar om liksom, ja, men hur man ska tänka. Så vi hade ju ett par... Liksom, experter med. Mm. Liksom. Och de säger hela tiden så här, Klara, sakta ner. Det här liksom, låter ta lång tid. Liksom. Att, för du förstör kroppen. Typ. Mm. Om du tar i. Det, kroppen kan inte hålla hög puls så länge. Liksom. Men nåväl, så med det i bakhuvudet då, så hoppar vi fram igen i tiden till Vasaloppets hemmavecka. Eller sommarvecka. Hemmavasan. Och då säger Johnny Hellneby att så här, men, så här, varför är du så himla så här, du hade ju klarat det här. Du hade ju klarat att springa ett Vasalopp. Du har ju sprungit 6 mil. Mm. Och jag var bara, ja, men det var ju... Jag fick vila massa emellan. Och han bara, ja, det kan du göra här med om du vill. Du har jättelång tid på dig. Och du måste ju käka längs vägen. Då kan du sitta ner och pilla dig i naveln. Liksom. Jag lovar att du hade klarat det här. Och jag var ju bara, jag lovar att jag aldrig hade klarat det här. Mm. Och då blev det som en liten utmaning nästan. Och jag går sällan igång på sådana utmaningar. Mm. Men då sa han att så här... hoppa på vårt coachningsprogram. Nu blir det lite skamlös reklam för deras coachningsprogram, men jag har betalat, det ska sägas. Och då sa han så här, gör det coachningprogrammet och så lovar jag att du kommer kunna springa Vasan nästa sommar. Mm. Och då hade jag väldigt lite jobb just den hösten, så jag var ju bara...
Just det, var mitt i pandemitider.
Ja, exakt. Ja. Och då blev det att jag... en vecka efter att programmet hade börjat så smsade jag och bara, är det för sent att hoppa på? Och han bara, nej, du kan hoppa på. Så hoppade jag på och så tränade jag i 10 månader. Och sen så liksom sprang man ett Vasa och bara, herregud.
Kul med ett program att följa.
Vad sa du?
Kul med ett program att följa.
Ja, Och det tycker jag funkar liksom väldigt bra för en person som mig som är ändå ganska lat. Och typ så här, det är lite spretigt liv. Att det är, en dag är aldrig lik nästa liksom. Då är det väldigt skönt att bara ha i schemat att så här, åh, idag ska du springa 40 minuter backe.
Mm.
Typ.
Mm.
Mm. Det är skönt.
Men okej, okay, så då hoppade du på det och liksom kände... Men när du då var i det där träningsprogrammet, idag ska du springa 40 minuter backe och liknande... Kunde du ändå liksom visualisera att det skulle bli ultradistanser? För jag tänker att det, i mitt huvud blir det lite, så här, lite hopp däremellan. Mm.
Alltså, jo, det kunde jag nog, för att jag var tvungen att gå in i det ganska mycket mentalt för att överhuvudtaget stå ut med liksom skammen i att, så här, att lunka fram på gatan i typ så här sju minuter per kilometer med jättemånga steg per minut medan typ pensionärer joggar snabbare än en. Alltså det här är att träna kroppen i att springa långsamt för att kunna hålla ut under väldigt lång tid.
Mm.
Det är ju en stor del av det, liksom, att så här bara lära sig och liksom omprogrammera löpsteget tyckte jag var jättesvårt.
Mm.
Och för att överhuvudtaget palla göra det och liksom stå ut med skammen när man springer där i tanto liksom och bara så här, hej, hej, titta på mig. Typ.
Jag kan springa fortfarande egentligen, fast jag gör inte nu, för det här är medvetet.
Jag var liksom tvungen att försvara det för mig själv hela tiden.
Gud, alltså, skylt eller t-shirt. Jag tränar ultralöpning, det är inte min 5-20-joggrunda. Det är 4-timmarsrunda.
Så då tror jag man var ganska illa tvungen att liksom haka upp det på att så här,
just det.
Det kommer att bli långt. Jag kommer klara av att springa hur länge som helst. Mm.
Och vi är så himla glada att vi har med oss våran trogna poddpartner Odlo genom hela den här säsongen. Och det är ju Odlo som håller oss varma och snygga när vi är ute och springer, Oskar.
Ja, de bar ju mig genom 27 mil, två gånger till och med, och genom tuffa förhållanden där jag verkligen hann rusa igenom hela sortimentet, speciellt då mitt favoritsortiment Zero Weight som de har.
Ja, precis.
Men ja, verkligen någonting för alla väder och
vi pratade om vad du hade på dig och vad du tog av dig och vad du bytte om i under Supervasan. Och den här Zero Weight som du bara berör i förbifarten nu. Visst är det bland annat den här Dual Dry Waterproof jackan som blev en favorit?
Ja, det är ju en av deras vad ska man säga, ikoniska produkter i den här serien som är en av deras mest högteknologiska produkter.
Vad är det du gillar med den jackan?
Ja, alltså, vad är det jag inte gillar? Nej, men den har ju allt. Alltså, för det första så är den ju väldigt lätt. Zero Weight-pluggen är väldigt lätta samtidigt som de är tekniska och andas. Jag upplever liksom att fast den ska ju vara ganska vind och ändå lite vattenavstötande så upplever jag ändå inte att det blir som ni har haft andra då, kanske regnjaktsliknande.
Att det stänger in.
Att det stänger in så jag blir så här, döblöt direkt liksom. Sen kan man ju med alla jackor, om du tar i för mycket och temperaturen är för hög, blir svettig och sen är det ju väldigt individuellt, men den andas väldigt bra för att vara så tät. Sen är det som det här med luvan är ju helt grym, alltså man drar upp, jag kan dra upp dragkedjan upp till hakan och så på luvan, alltså det, man blir väldigt instängd när det blåser. Jag har ju haft den, du vet, när jag kör löpning på fjället i -8 och det snöar. Alltså då har jag också haft den och liksom,
du har för att någon sån här gulgrön variant också, eller hur? För som man ser dig i.
Och även de svarta modellerna har ju de här reflexgrejerna. Alltså det, så är det ju lite så, är det, du får väl betala för, jag vet den är lite dyrare, men den sitter åt runt handlederna, runt midjan, alltså den här jackan är fikulstyrd, den är, det är ett smäck liksom hela jackan, så att det är ett sånt riktigt bra plagg som du kan använda liksom i löpning nästan året om, ska jag säga. Det handlar om är ju då att som jag gör på vintern, då kanske jag har en lite mer starkare lager 1 tröja, lite tjockare, om det är -5-6 då. Men sen på våren nu när det blåser så är det ju bara att ta något väldigt, väldigt tunt under jackan. För ofta när du springer så vill du ju kanske, jag gillar ofta att ha bara ben. Men och även om jag gillar väst så kan det ju vara så att det är väldigt kall vind och då vill jag ju ha både vantar, mössa eller pannband och sen sån tunn jacka och sen springa med shorts då för att men inte bli för varm, men ändå liksom, för att det är ofta så underskattat med löpning att många människor kommer ut och så jag fryser, jag bara, men du ska ju frysa.
Just det.
För att om du inte fryser nu så lär du ju svettas som en Vad säger man?
Ja, då blir du sett som en gris, brukar man säga.
En gris, brukar man säga, precis. Leta efter djuret där. Ja. Men, så att väldigt lätt, bra, användbar jacka.
Mm. Så Zero Weight Dual Dry Waterproof är alltså en av dina favoritprodukter hos Odlo. Mm. Jag har ju precis börjat springa i Zero Weight Running Tights. Ni hör ju liksom trenden här att zero weight är grejen.
Det, om man vill ha riktigt bra grejer så är det verkligen det.
Ja, men skämt åsido faktiskt, så gör det skillnad måste jag säga. Och Odlo har ju ett helt sortiment utav löparkläder givetvis, där zero weight är som sagt en av våra favoritkategorier.
Och den zero weight tightsen, där har vi en sån här high waist också, som jag vet många tjejer brukar gilla just för att den är väldigt bekväm.
Ja, men och det är inte att underskatta, speciellt så här när det ibland liksom blåser och känns lite kyligare. Så att superbra verkligen. Och om du som lyssnar blir sugen på att springa i dina egna Odlo tights eller i din egen Odlo jacka, så kan du bland annat hitta ett bra utbud av Odlos sortiment på Boost, på Outnorth eller på Pöldersport på internet helt enkelt. Tack så mycket Odlo för att ni hänger med oss den här säsongen.
Men liksom, i det här programmet tänker jag, du fick ju confident, självförtroende för att du skulle klara det. Vi är ju inne ibland och pratar mycket om träning i podden och sådär. Hur byggdes långpassen upp och vad var ditt längsta pass innan du gjorde ställde dig på startlinjen till Ultravasan?
Jag var ganska rädd faktiskt och nojig inför Ultravasan, just för att det inte var så många dunderlånga pass i schemat, utan det var mer att så här, kanske en helg i månaden så kanske det var så här 2 timmar på lördagen och 2 timmar på söndagen. Och att jag tänkte så här, men hur ska jag kunna springa i liksom 14 timmar om jag bara springer liksom två och en halv timme kanske som längsta långpass typ. Men det handlade väl mycket om att så här, det kanske är 2 pass om dagen, att man börjar med en 40 minuter på morgonen och sen så kör man 1,5 timme på kvällen och på något sätt, alltså de upprepar ju väldigt mycket att så här, lita på processen, typ det funkar, det här funkar.
Just det.
Räknar du någon gång vad du hade din största mängd på en vecka, vad du kom upp i, alltså sett till minuter eller kilometer på en vecka?
Jag fick ju sådana mail från Runkeeper liksom, att den här är din senaste löpavecka, och då blir man ju så dum i huvudet och börjar jämföra sig själv med sig själv, och då vill man ju alltid slå sig själv, men det jag insåg att det inte var så bra, för att jag får bara destruktiva tankar av...
Ja, du får ju inte avgå eller se från programmet.
Nej, visst. Men då tycker man att man var dålig om man inte sprang lika långt som förra veckan. Nej, ja, det egentligen handlar väldigt sällan om sträcka, utan desto mer om tid. Hur länge var du ute? Sprang du kort sträcka på väldigt lång tid, då var det ju faktiskt ganska bra pass. För då tränade du verkligen på att röra dig liksom lugnt och sansat och skonsamt. Jag var på väg någonstans, jag har glömt vad...
Längden på veckan eller om du kom upp i tid.
Jag har glömt vad jag kom upp i. Jo, långpass frågade du.
Nej, hur långt du kom upp i veckan?
Jo, det vet jag inte. Men du frågade innan dess om vad var mitt längsta långpass innan.
Just du sa 2,5 timme.
Ja, nej, jag sprang... Någon gång sprang jag typ 3 mil i jättekuperad skog.
Okay.
Men det var för att jag sprang vilse. Det skulle inte bli så långt. men sen gjorde jag också, och det var väl på eget initiativ, att jag gjorde en insamling för Barncancerfonden där jag sprang i ett dygn. Och då sprang jag en backyard fast 3,5 kilometer då per varv. För att jag ville ha med kändisar.
Ja, men det är den jag refererar till. För den gjorde du väl i stadsmiljö också, va?
Det var faktiskt samma sträcka. Fast jag kortade varvet runt Djurgården.
Den kunde man ju hänga med på Instagram mycket.
Exakt. Och då blev det typ 84 kilometer tror jag.
Oj!
Och väldigt mycket pengar.
Ja,
på ett dygn eller på 12 timmar?
Ja, på 24 timmar. Så jag sprang 3,5 kilometer varje timme. Men var vaken i 24.
Hur var det? Och vaken över natten. Och...
Ja, det var. Och så, men det tar ju väldigt kort tid att springa 3,5 kilometer. Och så hade jag gäster med mig varje varv, så att jag höll mig vaken liksom och blev pigg och så. Men så kanske man hade typ en halvtimme när man skulle liksom vänta in nästa varv, så lägger man sig och så försöker man blunda lite och så är man jättetrött i kroppen men så jäkla pigg i skallen. Så att jag dippade någon gång på morgonen där vid 7-8 på morgonen. Då var det som att då hade jag sprungit i 12 timmar.
Du startade 7 på kvällen då?
Ja, jag startade 8 på kvällen. Har jag för mig. Och så efter 12 timmar när man varit vaken hela natten och typ hela dagen innan dess.
Mm, just det.
Då var man ju bara så här, hur ska jag göra detta i 12 timmar till? Fy fan. Men då kommer Janice, ni vet artisten Janice, och kommer en jävla superhögtalare och bara, nu kör vi Klara! Och jag var bara, tänkte först, hur ska jag möta hennes energi? Och sen så visade sig att jag behövde inte göra det. Hon bara höll igång hela varmet. Jag blev så glad av det.
Och där samlade du ju också in pengar till barncancerfonden.
Mm. Så det var mitt längsta pass, skulle jag säga. Men då, efter det kände jag mig ganska confident. Att säga, kan jag springa 84 kilometer och inte ens ha träningsverk dagen efter? Även om det är mycket vila in mellan. Då kan jag fan klara ett Vasalopp.
Mm. Jag tänker mycket vad vi än gör för att liksom få en utmaning, vare sig det är träning eller i övriga livet, så att bygga på med lite självförtroende och göra saker längs med vägen så att du stärker dig själv i att I got this. Liksom. Mm.
Och sen så blev det då dags för Ultravasan.
Mm. Mm.
Bergaby.
Ja, hur
utan snö.
Ja. Men det var typ, alltså det var nästan nollgradigt. Det var så jäkla kallt.
När var det då?
Augusti.
Okay.
Det var svinkallt. Mm.
Hur laddade du upp liksom den sista tiden inför där? Liksom? Och hur...
Jag tänkte mycket på hur mycket jag hade tränat.
Yeah.
Jag har aldrig tränat så mycket och så liksom intensivt och så dedikerat i hela mitt liv. Och bara typ att så här, jag har det här i ryggen, det, går, det kommer gå. Liksom. Jag har ju verkligen följt det här schemat ganska nitiskt. Liksom. Mm. Och sen så var det typ månaden innan, då hade de lagt upp schemat som att så här, det var liksom den tuffaste månaden. Då var det så här, nästan dubbla pass varje dag och det var... Ja, det var väldigt hård träning. Och sen så var det som att så här, sista typ 2-3 veckorna, då var det som att det trappade ner lite. Då var det som att det skulle man ta det lite lugnare. Kanske jag säger fel i antal veckor, så don't come at me. Men, nej. Ja. Och att det var som att de veckorna var så sköna, för då kände man, det var som liksom, inför att få sommarlov på något sätt. Att så här, man har dagen D när det händer. Och så har man gjort de mest stora liksom, uppgifterna och inlämningarna och proven.
Exactly.
Nationella proven. Liksom. Man har kämpat som ett djur. Liksom. Och sen så bara, åh, nu ska vi kolla på film resten av veckorna inför sommarlovet. Lite den känslan var det faktiskt.
Ja.
Så att, då var det som att jag njöt så mycket av att bara springa så här korta, lugna pass. Liksom hålla igång och stretcha mycket och lite styrkepass och så.
Jag har upplevt det så många gånger, så jag vet precis vad du menar.
Mm. Ja, och det är säkert många av Hormonspanens lyssnare som känner igen sig i det. Och det är ju kanske den psykologiska positiva effekten av just den sista tiden inför ett stort evenemang. Även om det finns fysiologiska förklaringar till varför man gör den uppladdningen också. Mm. Men sen stod du där på startlinjen.
Ja.
Och så var det dags.
Ja, var det dags.
Berätta om loppet och din upplevelse av det.
Oj, ja men alltså vi sprang ju i dryga 14 timmar, vilket är väldigt lång tid att springa. Men vi hade lagt upp det lite som att så här, det var jag och Ellen Westfeldt som också är ultralöpare. Hon springer ju i berg och grejer. Hon var ju lite så här, bara, jag kan springa Vasaloppet med dig, men det kanske kommer bli lite tråkigt.
Ja,
det är så himla kort och inte så kuperat.
Och
jag var bara, ja, verkligen. Jag var
platt.
Jag har åkt på skidor och det är fan, alltså, det är brutala backar där.
Jag tycker det är backigt.
Ja, det är backigt, det är verkligen det.
Även om det är långa backar så är det mycket korta backar.
Verkligen. Sen är det ju inte Mont Blanc liksom, som hon har sprungit. Man bara, okej, ja, Ellen, då får du hålla mig i handen då. Men så vi la upp det som att så här, för att verkligen mitt enda mål, jag hade inget tidsmål eller någonting, jag var bara, jag ska ta mig i mål. Jag ska ta mig från början till slut och jag ska göra det löpande liksom, men det är klart att man går också. Så vi sa att så här, vi sparar energi i uppförsbackarna genom att gå i de långa uppförsbackarna och så spurtar vi i nedförsbackarna. Liksom bara släpper och så kubbar vi liksom, för då släpper vi loss liksom benen också, för det känns som att man lätt blir lite så stel av att bara ta de här små stegen hela tiden. Så det var vår strategi och vi höll den väldigt väl fram till typ sista milen, för sista milen är så jävla platt och då var man så trött och då var det som att man bara, kan inte komma en uppförsbacke snart så vi får gå. Och så började jag få ont i min fot och då blev det att då promenerade vi mycket sista milen, men annars så, det var liksom, det var skönt att haka upp det på en liten strategi, för då kan man ju se fram emot nästa backe och man ser att så här, amen. Och så har man lite koll på banan också, så man har åkt skidor, att man känner igen sig på vissa ställen, att man bara, oh, men efter den här kröken tror jag det kommer en backe, och så gjorde det det, och man bara, ja, vad skönt, då får vi gå här. Och sen så får man liksom springa ner, och det var skönt. Och, ja.
Jag tycker, kolla, du har ju trevlig sån händelse eller samlat på din Instagram där. Jag tyckte jag gick väldigt fort till Mångsbordarna.
Men det kanske bara var min upplevelse. Alltså, så här, 3 timmar, man ska, nu kan jag bara utläsa vad det är som står, du vet, så här, klockslag.
Ja.
Och, alltså, man kan se timmar och sådär.
Just det.
Men det,
det är ju en story generellt som inte representerar hur många timmar vi var ute. men min upplevelse var att det gick väldigt fort till bakspåren.
Ja.
Alltså när vi kom fram till Smågan, som är första kontrollen, då var ju vi bara, nej, men vi har sprungit fel. Hur kan vi ha sprungit en mil redan?
Mm.
Och så kollade vi på klockan och bara, men gud, det har gått en timme.
Ja.
Det är en mil. Mm. Att det var helt liksom befängt liksom, på något sätt. Men det handlar väl om ens lilla mentalitet också, att man vet att nu ska vi vara ute hela dagen. Man intalar sig att det här kommer ta så lång tid. Och sen så liksom, när man har nått första delmålet så.
Men för jag kände att det gick fort dit. Och sen, men kände du att det gick lika fort hela tiden? För jag, när jag springer den här sträckan ibland så tycker jag att det går bara långsammare och långsammare. Kände du så också?
Ja, på sätt och vis. Alltså, man längtar ju mer och mer efter nästa kontroll, ju längre man kommer.
Mm. Att
man... Jag tänkte med hastigheten.
Jaha, hastigheten. Ja, men det gjorde du säkert också.
Okej. Okay.
Ja, men jag tror jag kollade fan mina tider mellan varje kontroll.
För du hade 7 timmar typ till Evertsberg. Ja, 7 timmar. Men där är ju kortare och så nedför ganska mycket. Mm. Tänker 14 timmar. Nej, jag som
jag
är
minns
lite
inte.
Och...
Jag tror att vi blev tillsagda för att min partner var med... Och i och med att det inte var ett lopplopp, så att de var ju, hon och Ellens partner var med och liksom gav oss vatten och fika och sånt.
Mm.
Och de hade ju ganska bra, eller Johnny då, så, eller ja, det är ju Johnny Hellerby såklart. Han har ju väldigt bra koll på oss liksom, och så här, vilken hastighet vi håller och så. Så att han var ju den som typ sa ganska tidigt, undrar om det var kanske efter så här, vilken är efter Mångsboden?
Risberg.
Ja, efter Risberg sa han, det behöver inte gå så fort. Det går nästan lite för fort. Och att vi var bara, jaha, okej. Då saktade vi väl ner. Och sen så kom vi till Evertsberg och han bara, det går lite långsamt. Då tar vi lite mer energi då. Så att han guidade oss lite. Men det handlade verkligen bara om att typ ta sig fram.
Det låter som en härlig upplevelse.
Ja, det var det. Det var det faktiskt.
Och det gjorde det högt nu, fortsätt.
Ja, jag har satt det åt sidan lite, dels på grund av Vasaloppet då, att det var ett sätt att hålla igång inför, men sen, liksom, sen var det bara att typ försöka åka så mycket skid som möjligt och styrketräning och jävla stakmaskin, jag hatar stakmaskin. men nu är det som att jag vill hitta tillbaks till det, men jag tycker det är svårt när man inte har något lopp planerat framför sig riktigt.
Men är det inte läge då att ta sig an en sån mara? Eller någon annan sånt lite kort, tråkig distans.
Jag är så jävla nervös. Jag anmälde mig, eller jag ställde mig på väntelistan till en backyard här i Stockholm. Men nu verkar det som att jag inte kommer kunna vara med.
Okay.
Vilket gjorde mig så besviken. Men så, då är det väl så. Men jag vet inte, jag kommer nog inte vilja springa en mara. För att jag får så himla, jag blir så otroligt självmedveten. När typ, jag gillar att springa långsamt. Och alla kommer bara såhär, åh, hur snabbt sprang du? Då kommer jag bara såhär, 5,5 timme. Och då kommer de bara, har du inte tränat eller? Man bara, jo, jättemycket. Tro mig, jättemycket. Jag tycker bara inte om att springa fort.
Nej.
Så att,
och hitta ett annat trail-lopp då. Finns det massa fina trail-lopp?
Det är väl det. Men också det att jag vill springa en lång sträcka. Men jag tycker backar är så tråkigt.
Mm.
Jag vet inte, men jag är också väldigt
ett platt trail-lopp då.
Ett platt trail-lopp.
Men det blir inte en ultravasa igen.
Kanske.
Tänk alltså, att det Ellen... finns ju traditioner att hämta.
Ja, faktiskt. Ja, men jag skulle vilja cykelvasan. Jag kanske ska göra en vasatrippel.
Just
jag
det.
Skidor. Springa det och eller
cykla. Så att Frida, jag har eventuellt nu beroende på vad som just händer det. Med andra saker att
det kan bli det du gör.
Ja.
Fan vad skoj. Det kanske man ska göra.
Mm.
Och där kanske vi ska brisera min alltså känsla av att komma till snöre. Och sagt, jag har ju unfinished business då, eller ouppklarad.
Ja, vad var det?
Ja, jag sprang också ultravasan en gång.
Ja.
Men jag gjorde som, detta var 2015.
Ja.
Och jag...
Du har sprungit distansen flera gånger ska vi säga, men i formen ultravasan.
Ja, det är formen och formen. Det är ju, alltså, det finns bara en ultravasan och det är ju det loppet.
Just det.
Och det har jag sprungit en gång och jag har inte kommit i mål.
Vad händer då?
Ja, nej men jag är ju, jag märker det också, nu har jag ju kommit in på skidor lite mer. Jag har ju alltid åkt skidor i mitt liv, men alltså aldrig försökt åka skidor på riktigt, utan mer bara haft det som en alternativ träningsform. Jag har inte hållit på med triathlon och swimrun. Och jag märker ju, det slår mig igen nu att alltså jag har ju väldigt, jag är ju sån dum tävlingsmänniska på att säga, men lite, kanske lite väl mycket tävlingsmänniska ibland. Och det var jag väl även den här gången, där jag tänkte att, alltså jag har ju tränat mycket, precis som du säger till dina kompisar och frågar hur lång tid sprang de ut, så kom man 5,5 timmar, jag har tränat jättemycket. Ja. Så att när jag ställde mig på startlinjen där så hade jag ju kanske lite högre ambitioner, mitt eget bästa. Och var inte tillräckligt ödmjuk och så. Så att jag sprang med Jonas Bud som senare det året då också satte banrekord på 5.45 fram till Smågan. Och jag kommer ihåg att jag kollade på klockan efter 50 meter vi passerade, då var det under 19 minuter. Och du vet ju första 50 meterna ser ut som har sprungit nu. Att, den backen är ju rätt långt. Då. Mm. Så springer den i under 4 minuters fart. Men det som jag brukar säga, och jag har sagt det mycket med mina kompisar i swimrun, och speciellt nu även i skidsporten, alltså första kilometrarna eller första milen på ett lopp kan ju vem som helst vara tuff. Alltså jag har ju kört många lopp där jag har kommit väldigt långt fram, där människor har varit väldigt liksom, snabba i början. Jag tänker så här, vad håller du på med? Det här kommer att lolla. Och sen har de flugit av. Mm. Så att alla kan ju vara tuffa i början. Men det handlar ju om att vara tuff i slutet. Men,
var fick du kliva av någonstans då?
Ja, jag kommer till det. Okay. Nej, men så, jag sprang med där i täten i första milen och jag tror det var jag och Jonas som var enda svenskarna. Och sen, vi var 10 stycken som jag följde med. Jonas som tappade efter Smågan och sen efter Mångsbordarna så var jag själv. Och sen gick det väl bara ut för. Och sen då så kom jag till Evertsberg. Och där tänkte jag att nu bryter jag. Men så går det nerför där. Så då staplade jag mig nerför där. Och sen började jag bli omsprungen. Så kom till Oxberg. Och då så stod
det
benen...
Ja, det är något med Oxberg.
Så stod benen rakt ut. Och jag kom dit och var... Alltså jag var inte så nedslagen. Utan jag är lite mer som jag är nu. Full i skratt. Alltså så här bara... Oskar, vad gjorde du det? Vad gjorde du? Alltså, vad tänkte du själv att det här skulle gå på riktigt? Eller alltså, hur tänkte du? Så jag låg där och kom och min mor och min styrfar var med mig och supportade mig. Och jag låg där på gräsmattan bara så här, jag är färdig. Vi kan åka hem nu. Jag vet att vi åkte upp till Mora, Sälen. Jag skulle ta min mål, men jag tänker inte gå härifrån i mål. Så benen var slut. Och jag har ju tävlat och tränat så mycket i mitt liv att... Jag någonstans vet.
Man vet alltså, hur det känns.
Ja, och vad kroppen klarar.
Det, är inte värt
det handlar
det
inte om att, alltså att, för mig handlar det ju inte om att ta mig mål. Mm. Utan jag vill ju springa under 6,5 timmar det här året. Och, för jag hade såklart då tävla mot andra som jag hade slagit, som hade gjort det. Men jag hade aldrig, så då tänker jag ju så här att om jag slår dem nu så kan jag åka och göra det loppet på samma eller bättre tid som de har gjort det loppet. Mm. Men jag hade ju inte alls tränat inför det. För jag var ju mitt i en triathlonsäsong och... Det här är ju bara 7 år sedan, jag förstår inte hur jag kunde vara naiv då. Jag var ju 30 år då. Men jag var väldigt naiv. Och, men jag sa till mig själv när jag satt i bilen här, och sån är ju jag. Alltså att, innan jag lämnar jordelivet så ska jag ju springa det loppet. Vi får se om det blir år eller något annat år.
Men... Det hör ju till saken att 2 gånger Supervasan har tagit dig springandes samma distans.
I min värld så springer jag ju inte under Supervasan utan jag mer ålar mig fram halvt överlevande.
Vad är Supervasan?
Det är kanske det hon ska göra. Hon gillar ultra. Det är mycket bullar. Du får till och med byta kläder under Supervasan.
Men det får man väl göra under Ultravasan också? Eller? Det gjorde jag.
Jo. Men jag menar bara
Supervasan är ett koncept som Konditionspodden med Oskar i spetsen har initierat. Där samma atlet först åker rullskidor från Sälen till Mora. Sen cyklar tillbaka från Mora till Sälen. Och sen springer från...
Det är alltså, hur, det är alltså
på grus?
Fast en gång.
Alltså rullskidor på grus?
Bilvägen.
Bilvägen. Så den blir ju 18, eller vad blir den?
27 mil.
27 mil menar jag, 3 gånger 9.
Fy fan.
Men det är fusk, man rullar ju de 2 första sträckorna.
Just det, det är ju verkligen fusk. Jag kan ju tycka
det
att det har varit lite
alls jobbigt eller så.
För min del har det ju varit rätt jobbigt att bara sända i 19 till 18 timmar.
Jag var bara 16 timmar sista gången.
Min sändning har faktiskt varit längre än så. Ja, det kanske vi kan få anledning att återkomma till då.
Ju, vi har börjat träna nu. Jag hjälper
det är ju en anledning att ställa sig på ett par rullskidor i alla fall.
Ja.
Så god som någon.
Vi hade faktiskt, det var lite kul, det var inspirerat några stycken, så det var ett gäng på 5 killar som åkte upp. Det var ju när jag var uppe i augusti, vi gjorde sista gången i juni, sen var de uppe i augusti och de har ju följt det här spektaklet via podden och
så gjorde de sin egen
då. Så de gjorde det och, 5 personer, de hade 30 timmar på sig någonting, 32. Så det var Imponerande.
Ja, och jag tänkte fråga vad det tar i tid. Men då tar de, då utnyttjar de samtliga 30 timmarna.
Ja, de gjorde det.
Ja, vi har ju inte sett tiden. Jag hade första året hade jag 18 timmar och andra året hade jag 16:30 typ. Så det var mycket varmare så det var ju mycket lättare i juni, men sen var jag lite mer förberedd för att idén jag fick i augusti 2020, den hade en så lång tid som du kände där inför 2020 att träna och förbereda mig, så det gick vi lite långsammare då också.
Det finns många spännande former.
Men så länge vi har utmaningar så är det ju
verkligen
roligt.
Men då är det helt enkelt lite av en öppen bok i Clara Henrys träningsframtid.
Jag känner det. Jag ser bara, det är kul att springa.
Härligt. Underbart. Vi i Konditionspodden är så tacksamma i alla fall för att du tog dig tid, och vi uppskattar att få hänga med. Främst gör man ju det via Instagram, eller hur?
Om man vill. Typ bara Instagram.
Det där. Då får vi snöra på släpardojorna och hänga med.
Kul! Tack för att jag fick komma hit. Jättekul.
Tack så mycket, Clara. Ja, alltså, där är det nästan så att du har mött din överkvinna energi, Oskar.
Ja, alltså verkligen. Och det är det som är fantastiskt med det här mötet. Alltså att träffa människor som är så energifyllda får ju mig bara att vilja bli ännu bättre. Så att jag bara, möter med såna här bra människor gör oss bättre, så att om ni kan, försök att fylla er med mer såna här, för att gud vad härligt, jag kom ur det rummet med så mycket ny energi och bara
Men också väldigt roligt att höra Clara berätta. Det är roligt att höra henne berätta om allting, för att hon är så härlig när hon pratar. Men också roligt att höra hennes syn på löpning och på ultralöpning och hennes liksom ingångsvärde i att lära sig springa långsamt och liksom bemästra det.
Och sen är det så här, allting är så naket och ärligt. Jag älskar det. Alltså det är inte det här normfyllda, tillrättalagda. Alltså jag lyssnar på poddar eller lyssnar på människor. Folk är så jädra måna på hur de uppfattas utåt.
Hon är
inte så pretto. Verkligen, alltså långt ifrån Jante och allting man bara kan komma. Och det går ju väldigt hand i hand med Oskar Olsson. Så att, så befriande att få lyssna på denna människa.
Hon gör ju egna erfarenheter verkligen av vad... Jag tänker... Till exempel på när hon berättar om att hon springer där på Söder och tränar och liksom ska stå ut med skammen av att springa långsamt. Att det är det som lite grann blir utmaningen. Att hon liksom springer i ett tempo som inte är hennes max, men att hon håller sig i det tempot för att det är det sättet hon kan träna för att springa långt och länge.
Ja, och sen också så här, hon är väldigt ärlig mot sig själv. Alltså, jag vill inte springa maraton för att det blir den här pressen då med tid och sådär. Och det är klart att hon kanske på sikt skulle må bra av att göra det också för att kunna våga det här. För det känns lite som att hon tänker då att om jag gör en dålig tid så blir det ett misslyckande. Och då blir det alla frågor som hon sa från alla andra människor. Så att, visst att det finns en utmaning och kanske en vinst i för henne att göra det på sikt för att bara ta hand om sina demoner. Men samtidigt är det också väldigt bra med självinsikt det här, att vad gillar jag? Jag gillar inte att springa det här, eller du behöver inte springa detta, du måste inte göra Ironman eller Vasaloppet om det är det du vill, utan hitta det som funkar för dig och kan vara en del av din vardag så att du måste vara så möjligt, och det gör hon ju verkligen, hon följer sin väg och lite gunde över när det är liksom ingenting omöjligt liksom där. Kan du åka Vasaloppet? Ja, kan jag väl? Ja, nej, jag klarar inte, men jag gör det igen. Upp igen på hästen och bara fortsätta och häftig, stark vilja.
Verkligen, och oerhört inspirerande. Vi är superglada att ha Clara Henry med oss då och då. Och vi kommer ju med stor sannolikhet få anledning att återkomma till hennes utmaningar längre fram. Men det här, kära lyssnare, var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Nästa vecka, då är vi såklart tillbaka igen. Precis som vanligt så produceras Konditionspodden av Fredag. Connect Brands with People.